Det kriget mellan Finland och Sovjetunionen bröt ut den 30 november 1939 blev varken Gerring eller någon annan radioreporter skickad till Finland. Dymnings motivering för detta finns i ett brev till författaren Sven Stolpe som veckan efter krigsutbrottet erbjudit sig att tjänstgöra som radiokorrespondent i fronten. Dymning skrev: så länge som Sveriges ställning till Finland politiskt sett är så oklar som den är för närvarande har jag ansett klokheten kräva att icke sända rapporter i någon form från fronten. Fick då inte radiolyssnarna alls veta något om skeendet i grannlandet? Jo, genom TT-nyheterna, men balansgången för TT var också svår. Liksom fallet var med radiotjänst byggde TT:s nyhetsverksamhet i radio på ett avtal med staten. Kritiken mot radiotjänst och TT blev mycket stark under den första krigsmånaden december då den svenska finlandsrörelsen fick en sådan enorm uppslutning och slagkraft. Över hela landet hölls entusiastiska finlandsmöten. Finlands sak i vår blev parollen. Otaliga insamlingar gjordes och svenska medborgare anmälde sig som frivilliga. Mot denna våg av entusiasm kontrasterade regeringens, både koalitionsregeringens och den efterföljande samlingsregeringens hållning. Per Albin Hansson ville hålla Sverige utanför kriget och han såg med oro på finlandsaktivisternas aktioner runt om i landet. Längre än till humanitär och materiell hjälp till Finland var samlingsregeringen inte villig att sträcka sig. Regeringens information både till riksdag och press var mycket dålig och när det gällde frivilligrörelsen hade tidningarna fått direktiv att inte publicera inregistrering med mera av frivilliga med hänsyn till den rådande allvarliga situationen. Finlandsaktivisterna ansåg att TT:s och radiotjänst nyhetsförmedling inte uppfyllde kraven på objektiv nyhetsförmedling. Bo Enander, som var redaktör för veckotidningen Nu, skrev sin kollega: har du någon möjlighet att angripa vår nyhetsförmedling, kanske speciellt TT:s radioredaktion, som på ett upprörande sätt undanhåller vad västmaktspressen skriver om Finland och om vår passivitet? I ledare i Stockholms-tidningen och Svenska Dagbladet var kritiken frän mot TT som, menar man, bland annat skulle ha förtigit opinionsmöten för Finland. En viss kritik fanns också i frågan frivilligrörelsen, en kritik som egentligen stod tillbaka på tidningarna själva eftersom de varit mycket försiktiga. I ett cirkulärbrev till tidningarna bemötte TT kritiken. Om radionyheterna står det följande:
vad beträffar övriga opinionsyttringar för Finland har de på intet sätt undertryckts i radionyheterna, utan fast mer, inte minst med hänsyn till lyssnarna i Finland, fått den i förhållande till det övriga nyhetsmaterialet anmärkningsvärt stor plats. Liksom i fråga om alla slags meningsyttringar har vi emellertid uppställt det kravet att de för att bli omnämnda i dagsnyheterna måste härröra från ansvarigt håll. Organisationer eller enskilda i ansvarig ställning. Denna gräns har måst uppställas inte minst med hänsyn till radiolyssnarnas omvittnade benägenhet att generalisera och misstolka refererade yttranden. En enskild militärs uppfattning om ett militärpolitiskt läge kan, för att nämna ett exempel, om det skulle refereras i radio, av okritiska lyssnare uppfattas som ett officiellt och definitivt ställningstagande. Därtill kommer att steget mellan nyhet och propaganda för radions vidkommande är mycket kortare än inom annan nyhetsförmedling. En tidning kan genom kommentarer, genom rubricering eller genom placering avväga materialet på ett sätt som inte står till buds för radionyheterna. Sålunda kan en tidning till exempel, utan att därför ikläda sig något propagandaansvar, varje dag innehåller en notis om antalet anmälda frivilliga till Finland. Sådana dag för dag upprepade meddelanden i radio skulle däremot genast uppfattas som aktiv propaganda.
I radion förekom under december månad en rad appeller för insamlingar, till exempel Finlandsinsamlingen, Nationalinsamlingen för Finland, Centrala Finlandsinsamlingen, Scouternas insamling, Dagens Nyheters klädinsamling och så vidare. Landshövdingska Margit Levinsson vädjar här för Rädda Barnens klädinsamling.
Vad som först och främst fordras nu är snabb handling. Vi vet att största delen av dessa flyktingar evakuerade, alldeles oförberedda på att lämna sina hem och ofta är fått med sig mer än ett bylte eller kanske en urnika med i hast hopsamlade tillhörigheter. Många barn har fötts under flykten, i järnvägsvagnen, på landsvägen. För alla åldrar behövs ett kläder, underkläder, skodon, filtar. Gärna begagnade, men hela och rena. Vid tidigare insamlingar har det visat sig att skodon, gottkläder och underkläder är svårast att få, varför jag särskilt vill påpeka dessa behov. Tyger och garner är och även synnerligen välkomna. Rädda Barnen har inrättat en systuga där materialet bearbetas av villiga händer. Till alla dem som med radions hjälp nås av mina ord riktas en innerlig vädjan om kläder, varma kläder till dessa så hårt prövade finska flyktingar. I barmhärtighetens och humanitetens namn, hjälp oss att bekläda de nödställda. Deras klädutrustning är torftig och otillräcklig. Det frysa.
Bara appellerna i december månad 1939 utgör ett rekord i svensk radiohistoria. Men radioledningen aktade sig noga för att sätta fram finlandsaktivister som hade på känn företrädde en annan åsikt än den sittande regeringen. Det var istället, vid sidan av appellerna, det konstnärliga uttrycksmedel som man påminner lyssnarna om Finlands belägenhet. Finländs musik, lyrik och prosa förekom flitigt i sändningarna. Trycket och kritiken från aktivistkretsarna var dock så hård att radiostyrelsen gav Dymning i uppdrag att kontakta regeringen för att få preciserade direktiv. Pravin Hansson hade nämligen, när samlingsregeringen tillkom den 13 december, vädjat om återhållsamhet från enskilda och gruppers sida för att inte riksstyrelsens arbete skulle försvåras och äventyras. Men regeringen lämnade inga bestämda direktiv. Dymning förstod emellertid att man på regeringshåll ingalunda var beredd att sträcka sig så långt som de ivrigaste finlandsvännerna ville. I pressen förekom dagarna före julen 1939 uppgiften att Dymning inställt en uppläsning av Fänrik Ståls sägner, eftersom en sådan uppläsning skulle verka upphetsande på den svenska allmänheten. Sven Rinnman hade föreslagit Dymning att uppläsningen skulle göras under den stående programrubriken Programmet ej fastställt. Dymning sade enligt Rinnman nej med motiveringen att ett sådant program på en sådan timme skulle göra en alltför stor propagandaeffekt med hänsyn till den känsliga folkstämningen. I en insändare gav Dymning sin förklaring.
Vad som förekommit är detta. Herr Rinnman föreslog mig i telefon i måndags morse att Radiotjänst skulle anordna en uppläsning av Runebergs sägner på den tid som i veckan var reserverad under rubriken Programmet ej fastställt. Jag svarade att detta icke lät sig göra, då denna tid reserveras för eventuella uttalanden från officiellt håll eller för behandling av olika frågor av sådan aktualitet att man icke på förhand kunnat bereda plats därför i programmen. Halvtimmen var för övrigt redan i måndags disponerad för ett föredrag om luftskydd. Herr Rinnman ansåg att sägnerna ägde en sådan aktualitet. Då jag tidigare aldrig fått mottaga något programförslag från herr Rinnman och därför hade anledning förmoda att särskilda avsikter förelåg för detta omedelbara behov av de Runebergska dikterna, framhöll jag att om uppläsningen avsåg ett propagandasyfte måste Radiotjänst även av detta skäl avböja förslaget. Detta privata telefonsamtal har alltså herr Rinnman fört vidare till andra personer, bland annat till Svenska Dagbladets ledarskribent, i den formen att Radiotjänst skulle inställt en planerad Runebergstimme. I själva verket har vi endast inställt en av herr Rinnman planerad Runebergstimme. Jag är rädd att vi även i fortsättningen måste förbehålla oss rätten att så göra, om vi anser det lämpligt.
I ett brev till Dymning från Vilhelm Moberg, som ironiserat över att Runeberg inte kunde läsas av utrikespolitiska skäl, framkom det att idén till Runebergstimmen hade kommit från Finlandskommittén, som på olika sätt försökte påverka massmedia och politiker till ett ännu större engagemang för Finlands sak. En Runebergsuppläsning kom till stånd längre fram, men inte i en programpunkt där valet av Runeberg skulle ha fått en särskild markering. Radiotjänst ville alltså inte av principiella skäl gå emot regeringens politik. Detta bottnade i en rädsla för att radion skulle kunna bli förstatligad. Bara 4 år tidigare hade en radioutredning förgäves kommit med sådant förslag. I ett brev till skriftställaren Gösta Attorps som funnit att radioprogrammen var upprörande kallsinniga för ett folk som kämpar för sitt liv och kanske också för Sveriges liv, skrev Dymning dessa förtroliga rader.
Rundradion är ett alltför ömtåligt instrument för att man i nuvarande läge skulle tillåta privatpersoner att få spela på det. Detta förefaller mig så självklart att det icke kan diskuteras. Till vart skulle det leda om olika meningsriktningar på detta sätt släpptes lösa? Jo, den saken är lätt att förutse. Det skulle förvisso betyda att regeringen helt enkelt la beslag på rundradion. Det kan ifrågasättas om det vore en lycklig utveckling.
Den kanske kraftigaste salva mot Radiotjänst avfyrade författaren Sten Selander. Den direkta anledningen var den att TT hade minskat på antalet dagliga nyhetssändningar under jul- och nyårshelgerna.
Det är inte propagandafraser utan fakta att mot varje rysk arméfördelning om 18 000 man står på de östliga och nordliga fronterna en finsk bataljon om 1 000 man. Och att i dessa trakter finska truppstyrkor varit i elden oavbrutet under 9 dygn. Med några timmar sen om nätterna och stundom utan Ryssland saknas månstäder. Därför bland annat att dessa fakta förtigs i radiorapporterna.
Dymning blev inte svaret skyldig. I Röster i radio gav han svar på tal. Han menade att den intellektuella eliten demonstrerade en påfallande brist på balans i sina omdömen.
Herr Selanders kritik gäller först och främst dagsnyheterna, som enligt hans uppfattning är behäftade med åtskilliga fel. De är bland annat allt för summariska i sina nyheter från Finland, men framför allt saknar de liv och färg. Krigshändelserna rapporteras med oklanderlig objektivitet och fullständigt sinneslugn. Detta är avsett som kritik. Man trodde annars att det rådde fullständig enighet om att objektivitet i nyhetsförmedlingen är något att sätta värde på i en tid som överflödar av färgade nyheter och tillrättalagt propagandastoff. Att en sådan objektivitet dessutom är oundgängligen nödvändig just i radions nyhetstjänst ligger i öppen dag. De lyriska kommentarerna, om sådana anses vara av behovet påkallade, måste överlämnas åt lyrikerna.
TT-chefen Gustav Reutersvärd bemötte inte Selanders kritik offentligt. Han skrev istället ett brev till honom. Ingenting väsentligt hade undanhållits lyssnarna, framhöll han. De dagar som 22-nyheterna var inställda kom den finländska krigskommunikén i 19-nyheterna. Även den finländska telegrambyrån hade sin verksamhet inskränkt till minimum. Reutersvärd förklarade också varför inte styrkeförhållanden hade nämnts i sändningarna. På utrikesdepartementets begäran hade TT den 15 december sänt ett underhandsmeddelande till sina abonnenter. Det har från ansvarigt finskt håll framhållits att svenska tidningar innehållit uppgifter som kunde vara till skada för finska försvarsdispositioner. Med anledning härav får utrikesdepartementet anhålla att meddelanden rörande finska truppkoncentrationer, förflyttningar och väntade operationer icke måtte offentliggöras. Fortfarande i januari 1940 följer Radiotjänsten försiktig linje. Nu som tidigare förekom appeller för insamlingar. Under 13-helgen arbetade cirka 90 000 personer på övertid, en aktion som gav 1 miljon kronor till Finland. Det var mycket pengar då för 40 år sedan. Här tackar Sigfrid Edström som representant för nationalinsamlingen för Finland, givarna.
Och nationalinsamlingens vägnar uttrycker jag härmed till eder alla vårt djupt kända tack. Jag skulle önska att jag finge trycka handen på en var av eder, men då detta är jag utförbart ber jag eder på detta sätt emot mitt tack. Jag har dock här i min sida herr Birger Rönnqvist, initiativtagaren till det hela, och jag ska nu be att få tacka honom med ett ordentligt handskakning. Tack så mycket, herr Rönnqvist.
Tack.
Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang framhålla hur ni, svenska arbetare, givit alla andra medborgare ett gott exempel. Ni har genom ert handlingssätt strykit under att när det gäller vårt broderland Finland så är det ej en skärr som ska givas. Nej, man måste offra något av sitt eget jag för Finland. Detta offer måste vara väsentligt. Det måste gripa djupt in i vårt innersta. Detta offer har ni, svenska arbetare, gjort. Och det kommer ni att återupprepa i framtiden om så behövs. Jag vädjar till var och en av er, mina kära radiolyssnare. Framåt, hand i hand. Framåt för Finland. Jag lämnar nu ordet till herr Birger Rönnqvist.
Ja, vad vi arbetade ihop på 13 dagen och den hjälp vi på detta sätt har kunnat giva vårt broderfolk Finland. Med detta har vi, tjänstemän och arbetare, velat manifestera vår djupa känsla för det finska folket. Minister Erko, jag hemställer att ministern måste hälsa Finlands folk från 13-dagsarbetets män och kvinnor.
Det ska jag gärna göra, herr Rönnqvist. Men samtidigt vill jag bifoga några ord. Det närmast föregående svåra veckorna har för den som anför trots uppgiften att under denna period representera Finland varit uppfyllda av de mest skiftande positiva upplevelser. Från alla håll i Sverige och från de mest olika skikt har man givit till känna hur djup och äkta känslan för Finlands frihetskamp är. Detta krig som påtvingats Finland är i sanning intet annat än en strid för landets existens, frihet och fred. Och den är förvisso tung samt kräver tunga offer. Men ett folk som vill bevara sitt oberoende måste även vara berett på offer. Det här gäller en räddning från träldom och elände.
En annan speciell insamling var intäkterna från en bandylandskamp mellan Finland och Sverige. Torsten Tegnér var initiativtagaren.
Våra hjärtan är sprängfulla av Finland. Vi samlar och strävar för Finland, det vill säga för oss själva. Vi läser om Finland och även om vi sluter ögonen så står broderlandet och dess hjältedrama stålskarpt fram för vårt inre öga. Vi ser ett kämpande folk, ett okuvligt. Alla ord bleknar bort inför dess kamp. Och nu vill vi helt enkelt se dessa kämpar. Vi vill se ett dussin av dem i full kraft, i rivande, rasslande fart, i stormanfall. Det var vad vi i Svenska bandyförbundet sade oss den 2 och 3 januari när vi tog itu med tanken att ordna en landskamp i bandy på stadion fram på högvintern. Vi kände att det måste bli en frisk och stark och bra vinter nu i januari och februari. Det var ju rena livsvillkoret för Norden. Och vi kände en oerhörd längtan efter en extnordisk vinterdag här i vår egen stad, i vårt stadion. Då friska, hårda, unga finska krigare drev fram i smattrande anfall på den spegelblanka isen. Framför allt ville vi det för vår egen skull. Vi måste någon gång känna att bakom de finska hjältesagorna, bakom legenderna, stod kött och blod. Vi måste direkt känna utstrålningen av den manlighet som nu är den mest väsentliga i vår tillvaro, Finlands unga krigarmanlighet. All vår ständiga andrahands förnimmelse av Finland, vår avståndsdyrkan, vår ängslan, och tänk i alla fall, och tänk om, och vad skulle vi kunna göra? Allt detta veknar och surnar så lätt bort till något som liknar hysteri. Därför skulle det nu vara så praktfullt förfriskande med riktiga, levande finska män i stadion. En riktig handfast idrottsmatch, gula svenskar mot blå finnar. Den 22 bandylandskampen.
Ja, engagemang för Finland gick rakt genom det svenska samhället. Även kyrkan ställde upp för Finlands sak. I en högmässa från Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm predikar militärpastor Hans Åkerhjelm.
Vi svenskar höra idag rättfärdighetens röst österifrån, ifrån Finland. Vi har behagat Herren Jesus att uppenbara sig i Finlands kamp. Vi hade trott att av ett krig kommer intet annat än ont. Nu ser vi hur kampen i Finland öppnar våra och världens ögon. Det onda blir avslöjat som ont. Det goda visar sin styrka. Jesus har tagit Finland i sin tjänst.
Den här predikan hölls den 10 mars 1940, 3 dagar före freden, och det hade redan sedan en månad tillbaka en omsvängning skett i radions programpolitik när det gällde Finland. Samlingsregeringen bedrev nu en öppnare och mer aktiv finlandspolitik, bland annat var den pressad av Englands och Frankrikes avsikt att undsätta Finland via Nordnorge och norra Sverige, egentligen med baktanken att lägga beslag på de svenska malmfälten. Regeringen satsade också på frivilligrörelsen och den regeringstrogna radion följde efter. När Finlandskommittén omorganiserades i februari och fick bättre relationer med regeringen kunde dess vice ordförande efter manusgranskning göra propaganda för frivilligkåren. Omsvängningen är tydligt markerad också i och med att prinsarna Wilhelm och Eugen framträdde i Ekot. Prins Eugen talade om den ekonomiska hjälpen till de frivilligas familjer. I hans tal fanns det också en uppmaning att gå ut som frivillig. Det kom till och med en redogörelse för den finländsk-sovjetiska konfliktens förlopp. Men för säkerhets skull fick initiativtagaren Winander sitt manus granskat av utrikesdepartementet. Gerring skickades ut igen, nu till Nordfinland, där de svenska frivilliga fanns. I radio kunde de frivilliga hälsa till sina anhöriga.
Hallå, alla i Nockeby. Det är Folke Larsson som talar. Vi vill få framföra en hälsning till föräldrar och syskon och arbetskamrater. Allt i väl.
Detta är Nyman från Vårberg. Jag hälsar till alla bekanta i Vänersborg och Trollhättan. Jag mår bra. Vädret här i Finland är mycket bra nu, inte mycket snö och lagom kallt, så det är omkring 20 grader, men det har varit kallare förut. Och det går ingen nöd på oss ännu. Vi ser några ryska flygmaskiner då och då, men de har inte gjort oss någon skada ännu. Och det enda jag saknar här i Finland så är det där prima fint Göteborgssnus. Det finns inte att få.
Ja, då jag och en kamrat efter nyårspermission återvände till Vaxholm, så fattade vi vårt beslut på båten eftersom vi under helgen har läst ryssarnas hälsning till finnarna och deras julhögtid som de har berättat om med bombardemang över civilbefolkningen. Så nu ångrar jag inte alls på något vis, utan tvärtom har gått in att så länge det går hjälpa Finland.
Det var egentligen mycket nära att Gerling blev knuten till det finländska högkvarterets svenska radioutsändningar. Via Finlands rundradio hade högkvarteret gjort en förfrågan om radiotjänst ville sända 2 radiomedarbetare. Radiostyrelsens svar blev nej. Ingen tjänsteman inom radiotjänst skulle få åta sig en sådan tjänstgöring. Före statsrådet K.A. Fagerholm ringde då direkt till Gerling för att fråga om han ville åta sig sådant uppdrag. Gerling accepterade, men innan han ordnade sin tjänstledighet var kriget slut. Radiotjänst följde alltså ängsligt regeringspolitiken. Radions starka självcensur medförde att lyssnarna fick en mycket dålig bild av konflikten mellan Finland och Sovjetunionen. Därtill så framträdde mycket sällan regeringsmedlemmar i radio under vinterkriget. Dymling framhöll vid ett informellt sammanträde inom statens informationsstyrelse i februari 1940 att regeringen underskattade möjligheterna att utnyttja radion. De få gånger som Per Albin Hansson framträdde var av stor betydelse, menade Dymling, som själv inte kom med någon lösning på den evigt aktuella frågan hur radion ska förhålla sig till statsmakterna i ett akut krisläge av det här slaget under pågående världskrig.
I det fjärde avslutande programmet om vinterkriget av Göran Elgemyr medverkade som uppläsare Jan Blomberg.
Ja, det var tyvärr med dålig kvalitet. En rapport från den svenska radions rapportering ifrån finska vinterkriget. Nu kommer en del resonemang om Finlands rundradios rapportering.
Men sen kom flyglarmen igång och folk började ta skydd i bombskydden.
Jo.
Du har spelat, berättar du för mig, en gång nere i ett bombskydd.
Jo, det var ju när det här luftvärnets officerare hade slutfest. Och det var samma dag som värsta bombningen var i Helsingfors. Och vi satt då i källaren där i bombskyddet och ända till klockan 6 på morgon. Och hela tiden bombades det. Och vi måste lugna ner damerna som satt där. Officerarna kom och säga att försök spela så mycket ni orkar. Och vi höll på i där nästan i 10 timmar.
Men det här att det skrevs så mycket musik då som du ändå måste ha gjort. Betyder det att man som kompositör och kanske också då som musiker under den här tiden kände någon slags plikt eller att medverka i det här som du säger, att lugna och trösta?
Ja, det tror jag nog. Inte skulle man ju annars ha gått på alla olika sjukhus och spela gratis. Men att man tyckte att det är nog ens plikt. När man inte ens var vid fronten så måste man göra någonting.
Vad spelar ni för musik när ni var ute på sjukhusen exempelvis? Vad var det för någonting
då,
som...
Vi spelade finska låtar som var då populära under kriget och sådär som de också kunde och kunde sjunga med och sådär. Alltså sånger om kriget som handlade någonting om kriget på det sättet.
Det skrevs ju en del propagandasånger faktiskt också den här tiden.
Ja, det gjordes det och det gjorde, om man nu skulle kunna kalla det för video, för att hålla också humöret uppe på hemmafronten, så visade de då biografer med de här krigsjournalerna och däremellan de här propagandasångerna.
Fanns Njet Molotov med dig?
Jo, den såg jag när jag var ung grabb också. Den gick nog hem här på hemmafronten.
Hur såg den ut på bilden?
Ja, jag kommer ihåg att han stod och frös i skyttegraven. Och då stod han där och var på vakt. Då sjöng han det här nedmålet av att här kommer du inte genom den här fronten utan hålls på din egen sida bara.
Finjandia, Mannerheimilinjal oli vastus ankaran. Kun Karjalasta alkoi hirmutulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Njet Molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov.
Jo, Njet Molotov, den var väl en, kan man tänka sig att den gick hem lite grann på grund av att det var rätt vänlig, traddvänlig musik också. Men de här sångerna, var de viktiga, tror du, det här budskapet? Gick också propagandan hem?
Ja, det tror jag nog. För att hålla just hemmafronten liksom i vigör. För de jobbar ju dag och natt på alla fabriker och för att få det här material till fronten. Och tanterna satt hemma och virka huvudskydd. Det var ju 40 grader kallt och vantar och strumpor och sånt där. Så det var mycket.
Ja, lohdun sa silloin taas hienoinen sydämmein.
Musiken var förstås bara ett sätt att hålla moralen vid liv och nerverna i styr. Framförallt så var det information som de på hemmafronten satt och väntade på. Informationen den fick de bland annat genom att lyssna på svensk radio eller genom att ta in BBC. Och så när de rattade in Finlands rundradio, då kunde det bli fråga om rent poetiska möten. Åtminstone när reportern Rolf Simberg var i farten.
Bästa lyssnare, den finska sommarnattens skönhet är en av de många länkar som obrytbart binder oss vid detta land. Den vindstilla sommarnatten med spegelblankt vatten, med gäddan som slår där någonstans i vasskanten, med siluetten av gran- och björkbevuxna holmar, den bleka månen och någon molntapp som långsamt seglar fram över den gulblå, ljusröda sommarhimlen. Hur groteskt ter sig då inte krigets sommarnatt i jämförelse med fredens, när krigets åskor alltid då och då påminner oss om att rätten att få njuta av denna skönhet är mycket dyrbar, att den måste köpas med vår manliga ungdoms hjärteblod. Man kan inte undgå att göra såna reflektioner när man en sommarnatt som denna ikväll, så som jag har placerat sig på en stubbe vid Finska viken, eller rättare sagt Viborgska viken, på en liten holme som är omgärdad av den vasskant som vi så väl känner igen här i skärgården och kommer ihåg från tidigare somrar då under fredens sköna och vackra tider. Här har jag satt mig dels för att beundra och njuta av den skönhet som sommarnatten har att bjuda på, och dels för att tillsammans med er bästa lyssnare lyssna till de ljud man här kan få höra. Artilleriet tycks allt fortfarande hålla elden vid liv. Pojkarna här på vår sida tycks inte ha tid att sova, utan får alltid nu och då besvara de skott som kommer över från andra sidan. Något större anfall tror jag att här inte har förekommit, åtminstone i närheten under den här natten. För en liten stund sedan hörde jag nog rop också här på min vänstra sida lite högre upp. Men det kan ju hända att det inte var, eller åtminstone antagligt att det inte var något rop i samband med ett anfall, på grund av att eldgivningen just då var mera black. Lite eld hördes det nog från maskingevär eller något andra automatvapen, men det var i varje fall ingenting desto häftigare. Ja, här får just någon på cykel förbi. Nu hördes det igen ett avgångsskott från artilleriet, och där kom projektilen ner på vår sida. På det här sättet fortsätter den korta sommarnatten här för att småningom gå över i gryningen. Den underliga mörka färgen på himlen har en småningom förbytts i en ljus gul färg där borta vid horisonten. Fåglarna kvittrar en mycket gladare här runt omkring, och vi går in mot en ny dag, en dag som säkert kommer att bjuda på strålande sol och sommarvärme, men också på hård kamp överallt där vi kan försvara det som vi har lärt oss att älska speciellt högt just så här sommartid, när allt är i sin skönaste fegring.
Rolf Simberg var en av de finlandssvenskar som rapporterade från krigets Finland. I reportage efter reportage gav han prov på sin konstnärliga ådra, samtidigt som han visade upp ett lugn som idag kan framstå som helt surrealistiskt när man hör ackompanjemanget av granatkrevaderna.
Det är just här en stilla morgonstund. Mörkret har för en stund sedan skingrats undan. Det är lite dimmigt och ruskigt. Och både våra egna och ryssarnas maskingevär spelar här på andra sidan den gulle där jag står. Det är den sedvanliga morgonsången, morgonmusiken här, som man blir van att höra från dag till dag. Jag är här i mitt sällskap pionjär Fendrik Andersson. Han står här bredvid mig och har ena armen i band. Hur är det, Fendrik Andersson? Var har ni lyckats på? Har ni skadat er arm, blivit sårad?
Ja, jag fick ett skott här vid linjen när jag var nere på att beröva på arbetena. Och egentligen vet jag inte om det var menat för mig eller om det var en kula som i allmänhet sker från andra sidan i
en vilseflugen kula i största allmänhet. Ja. Och det är ju på det viset att ryssen här skjuter ungefär lite hur som helst. Han använder sig kanske inte så mycket av några speciella mål, utan
skjuter hit och dit bara för att ge liv ifrån sig och för att visa att han finns här. Men ja, det är en sak som vi nog hela tiden kan märka att han är i närheten. Ja, det var alltså pionjärerna här på hangarfronten och ett annat vapenslag som kanske inte heller så blir nämnt. Så det är det här icke-pionjärerna som jag just tänkte säga, utan granatkastarna. Här kom just en par artilleri det här granater susande genom luften igen och slog ner här ganska närheten. Vi ska kanske ta och placera oss här lite i skydd bakom ett par stenar, så har vi det lugnare och skönare med mikrofonen. Ja, alltså jag talar om granatkastarna och en ovän till Fredrik Andersson står...
Rolf Simberg rapporterade i finländsk radio för nästan exakt 50 år sedan. Här växer ju verkligen nyfikenheten. Vilka var journalisterna bakom de här reportagen? Hur såg deras arbetsvardag ut där vid fronten? Och vad tänkte och kände de egentligen bakom masken av totalt lugn? Rolf Simberg själv är död, men hans minne, det lever starkt, åtminstone hos en del av släktingarna. Bland annat hos lilla syster Gisela Juselius.
Vi var 4 syskon, jag hade 3 bröder. Pappa var en lågmäld karelare, visserligen svenskspråkig, men släkten Simberg har sina rötter vid Ladogas stränder. Och vår mamma var hemma från Hamburg, från Tyskland, och kom från en affärsmannasläkt. Hon var själv pianist, utbildad pianist, och det är nog, tror jag, från en kombination av de här generna som har gett oss intresse för och kanske i viss mån färdighet i olika konstruktningar.
Han hade en klart konstnärlig ådra, det tycker jag man hör i de reportage som man lyssnar till. Det är framförallt starka bilder som han återger så att man nästan ser dem framför sig.
Ja, det är nog ett faktum att han skrev också mycket livfulla brev och mycket beskrev också i sina brev mycket, mycket målande det han upplevde, oberoende av vad det gällde.
Om man åker ut i utkanten av Helsingfors kan man väl nästan säga, när man ser havet bara 10 meter från Laura Larssons vardagsrumsfönster, då är man på Brändö och de har kommit till Rolf Simbergs dotter. Och i det här huset, om man slår sig ner i soffan som vi gör nu och tittar upp mot väggen, så finns det ett stort porträttfoto av Rolf som hänger där.
Ja, det är taget bara några månader före hans död. Och jag tycker det är så väldigt fint foto och levande, så jag vill ha det här i vardagsrummet.
Du har inte bara de flesta radioreportagen hemma hos dig, utan du har också en mängd dokumentation som du har visat nu. Foton, brev bland annat. Mängder med brev. Vi har breven här framför oss på bordet. Jag har tittat igenom en bråkdel av dem, men i alla fall lite grann. Och så här så har vi kanske det brevet som man blir allra mest berörd av, som är daterat Eriksnäs den 18 augusti 1940. När han skriver hem till mamma som tydligen har fått besked om att någon vän har dött. Och han, ja, i princip talar om för henne hur han tycker att hon bör bete sig och tänka för att det inte ska vara så svårt för henne. Och att hennes oro, som han då på något vis känner på sig att hon har för honom, är, ja, kanske till och med nästan störande. Det framgår här av slutstycket.
Jo, han skriver så här. Försök tänka på saken, så hjälper du också mig. Begreppet försiktighet existerar inte i ett krig. Då skulle man bli tokig. Vi kan ingenting göra till eller ifrån, men förutsättningarna för att lyckas är större när vi inte har känslan av att någon sitter hemma och oroar sig för oss. En puss från din Rolf.
Mm. Sen då, trots att han utsatte sig för de här farorna och trots att han säger då att kriget kan skörda offer, att det må så vara att det sker även inom den Simbergska familjen, så gick det ju inte så, utan Rolf klarade kriget bra. Men istället då så gick det desto värre 1963 då han dog i en flygolycka. Hur fick du besked om den här olyckan?
Ja, vi fick faktiskt reda på det via nyheter. Mycket ganska tråkigt sätt i och för sig. Och först en nyhetssändning och sen, vi var då inte ännu riktigt säkra på att var det just det planet. Men att i följande nyhetssändning fick vi då höra att det var just faktiskt det planet den tid som han hade tagit som hade kraschat. Och det var ju en ohygglig chock för oss när det kom så plötsligt.
Brandbilar och ambulanser hade mycket svårt att ta sig fram till olycksplatsen, men det var heller ingenting att göra, för då man nådde fram till planet var detta ett enda eldhav. Planet
hade från Helsingfors till... Rolf Simberg hann med och var gift två gånger under sitt liv. Första gången med skådespelerskan Tuire Orri, ett giftermål som kommer vara i 17 år. Idag heter Tuire Björkell i efternamn. Hon bor i en lägenhet på Drömsön som är en stadsdel i Helsingfors. När man kommer in i hennes lägenhet så är det som att hoppa tillbaks i tiden några decennier. Den är möblerad på det sättet. Och egentligen så vill hon inte alls ställa upp i radio eftersom hon är finspråkig och tycker att hon pratar så dålig svenska. Men när hon väl har kommit igång, då verkar inte det vara några större problem. Och hon minns ju så väl sitt första möte med sin Rolf.
Det var 1942 och vi möttes på rundradion för att jag var med på sån här försvarets sändning. Och någon av de där tre andra hade blivit sjuka och då kom Rolfen istället. Han jobbar ju då på rundradion. Och så frågade, kom det en vacker sång där som hette Plaisir d'amour. Nå, i alla fall så sa jag där att aj, de där orden borde jag få på finska för att kunna sjunga dem någonstans. Och så sa Rolfen att jag har ju möjligheter i radions där musikarkiv. Och så kom han efter några dagar, först ringde han naturligtvis artigt och att när jag är hemma. Och så kom han med de där orden och sen träffades vi oftare och oftare och på teater, på konsert. Och efter två månader var vi gifta.
Hur tror du att han kände sig då när han skulle iväg då till fronten?
Vi hade mycket lustiga kvällar. Vet du, det enda nöje man hade då för tiden att man lagade patiens. Man vågade inte gå på bio för att det var alarm alltid någon gång. Så det där,
och det var dansförbud?
Mm. Nej. Jo, det var dessutom. Jag dansade inte på flera år. Men i alla fall så satt vi så där mitt emot varandra. Och inte pratade vi om det där att han ska iväg, att det skulle kunna hända någonting. Att det var så många redan som av goda vänner som hade stupat och inte kommit tillbaka. Men atmosfären var, man kan inte beskriva det. Liksom, vi var rädda, men vi ville inte säga det åt varandra. Visst är man rädd, när man vet vad krig är. Men i alla fall så for han iväg. Och sen när första brevet kom så var liksom rädslan borta. Han var där med kamrater som hade likadana situationer omkring sig.
Men du menar att du märkte av i alla fall då innan han for att rädslan fanns där?
Jag tror att vi kan kalla det rädsla, för att inte var han sig lik. Men inte sades det en enda gång att han inte skulle komma tillbaka eller någonting sådant. Det måste man ju liksom tvätta bort helt och hållet. Jag som redan hade haft det där, att min första fästman stupa under vinterkriget, så då därför var jag kanske ännu mer rädd.
Mm. Du var ju skådespelare den här tiden och faktiskt själv också ute i samma ärende, fast tvärtom. Du kom från hemmafronten för att lugna dem vid fronten.
Ja, just. Men förstår du, det var före vi kände varandra. Det var under vinterkriget. Och det var nog en sån upplevelse som jag är tacksam att jag har fått vara med. För att se de där pojkarna där.
Det kändes ändå som någonting viktigt då att,
att sjunga och vara där. Nej. Du kände dig delaktig ändå i det här arbetet.
Ja, absolut. Men nu är det också viktigt att spela glada pjäser och här teater, på teater, för att här var ju hemskt ofta bombardemang och mindre trevliga saker. Och det var folk som hade, det var flera som hade stupat, vet du. I en familj kunde det vara 3 pojkar som hade stupat, och det var nog ganska hemskt.
Det här, när ni var ute och sjöng då vid fronten, kommer du ihåg vad för någonting du sjöng då?
Jo, först sjöng jag bland annat sån där folkvisa, tulla tulla la, påsket pulla la, on tämän tytön kulla la, sån där glada. Och så sjöng jag mycket sån där fosterlänssång.
Vilken då?
Kotimani ompi Suomi, Suomi armas synnymaa. Det var mycket vacker sång. Och så sjöng vi tillsammans mycket fosterländska sånger sen mellan verserna.
Den här fosterländska sången, kan du inte sjunga lite mer av den så jag får höra?
Om jag kommer ihåg orden till. Kotimani ompi Suomi, Suomi armas synnymaa. Siellä valko latva tuomi, aho laita reunusta. Siellä myöskin ensi kerran lempi syttyi sydämiin. Liekka ollut tahto Herran, kun se päättyi kyyneliin.
Så sjöng Tuire Björkell, Rolf Simbergs första maka. Rolf Simberg, han fyllde ju en viktig uppgift, att på en och samma gång förmedla viktig information samt sprida lugn. Samma uppgift hade för övrigt Lars Nyberg. Idag är han 89 år och han bor kvar på samma ställe där han har tillbringat större delen av sitt liv, föräldrahemmet i Karis utanför Helsingfors. Men under kriget, då var Lars långt hemifrån.
Ganska strax i början av kriget, i fortsättningskriget, stupade Kai Klinge utanför Sordavala. Och när jag hörde det så sa jag till min chef,